det börjar bli rätt sent. Kanske dags för ett uppiggande stopp. Hos oss på Circle K serveras alltid nybryggt kaffe. Och nu kan du även välja en säsongsbrygg med smak av smörkola och mörk choklad. Kaffe från 25 kronor och en nygräddad bulle till för bara en tia. Sväng förbi oss på en riktigt god kvällsfika. Välkommen till Circle K.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Det här är Tyst vittne, en podd om mord och försvinnanden.
Det var länge.
Så länge sedan! Hej och välkomna tillbaka till Tyst vittne med Jenny och Alex.
Woop woop.
Och vi är faktiskt här båda två idag.
Äntligen.
You lucky people.
Mm-hmm.
Idag så vill jag först och främst, innan jag går vidare, kolla läget med dig, Jenny, för det var ett tag sedan. How are you doing?
Bra. Hur okay. Är det själv?
Som vanligt. Okej, okay, brace yourselves.
Nej, snälla, ta en sån offentlig version, liksom, så här, för flertalet människor.
Jag vill öppna mig.
Nej, vi har inte tid, men det är inte det vi ska snacka om.
Och mina tankar.
Åh, gud.
Nej, alltså helt ärligt, det är bra. Det är medel, typ det är höst. Så det är lite så. Men så samtidigt så är jag jätteroligt i skolan och jag känner att jag har så mycket som händer runt mig som gör mig glad. Så på det viset så känns det ju bra. I could need a date.
Ja, och vinna på lotto.
Och vinna på lotto, men först och främst en date.
Ja, då tar du i den ordningen.
Nej, men alltså, typ jag tänker mig en person som inte lurar mig.
Ja.
Inte håller på med dumheter, inte går bakom mig, inte lämnar mig.
Ja, och tiden. Inte prata med andra.
Inte prata med andra kvinnor, inte otrogen, inte bedra. Ni vet.
Bara några
lite
krav,
liksom. Grundläggande.
Så men. Skicka DM om ni vill så kan jag såla ut det för att Alex kan inte välja själv. Det blir inte bra. I alla fall.
Jag är jättedålig på att välja ut mina män.
Ja.
Mina män.
Ja, men alltså en i taget, men du är dålig på att välja dem en i taget.
Exakt, och det är allt ni behöver veta om mig just nu. Och med det sagt ska vi gå in på dagens avsnitt innan det här blir riktigt awkward.
Det har redan blivit.
Dammit. Okej, vi ska prata vidare om Gabby Petito. Så är det rätt?
Ja, det gjorde du. Petito.
Innan sa jag Petito. Gabby Petito. Inte. Så helt plötsligt blev jag brittisk. Jag fattar inte vad som hände.
Nej, men det är Gabby Petito.
Ja. Yeah.
Och Brian Laundrie.
Och det finns en del 1 och del 2 av det här fallet. Vilket innebär att ni som inte har lyssnat på det bör gå in och lyssna på dessa först för att hänga med.
Ja.
Och idag är det del 3.
Ja, och då ska vi bryta ner lite vad som har hänt. Eftersom vi spelade in 1 och 2 var för sig. Så kan vi diskutera lite igenom idag och sen så ska vi snacka om vad som har hänt efter, vad vi tycker om vissa beteenden och vad som händer i nutid.
Vi har åsikter, helt enkelt.
Mm.
Men vi kan väl börja med att bara snabbt dra igenom väldigt, väldigt, väldigt kort vad det handlar om. 22-åriga Gabby var ju ute på en roadtrip med sin pojkvän Brian.
Som vi hatar.
Som vi inte tycker om. Har väldigt starka inte tycker om känslor för. Och helt plötsligt slutade hon höra av sig sina föräldrar och vänner. Hon slutade uppdatera på sociala medier. För hon hade ju tänkt starta en blogg och tänkt ha sociala medier kring hennes då roadtrip-resa, alltså van life.
Och hon uppdaterade Instagram väldigt regelbundet med superfina bilder och så. Tills en dag när hon inte gjorde det längre.
Precis.
Ja.
Och då kunde helt plötsligt inte hennes föräldrar få tag på varken henne eller Brian.
Som helt plötsligt dök upp hemma i Gabbys van utan Gabby.
Precis. Så han körde hennes vän hem till sina föräldrar. Och varken hans föräldrar eller han meddelade Gabbys föräldrar om det här. Mm. Eller att hon var borta. Mm.
Eller att han hade lämnat henne där för att de ville ha det. Så han sa bara ingenting.
Nej, han tog hennes vän och hennes kontokort som han använde. Just och drog. Det.
Mm.
Och sen fick ju inte föräldrarna tag på någon helt Nej. Enkelt. Och då anmälde de henne försvunnen helt enkelt.
Ja.
Och man sökte ett tag tills man hittade hennes kvarlevor. Och kunde konstatera att hon hade mördats genom strypning. Och när det här händer då så försvinner ju Brian. Eller precis innan.
Mm.
Man söker efter honom ganska länge.
Mm.
Och till slut så hittar faktiskt hans pappa en ryggsäck och tillhörande ägodelar. Till Brian.
Ja, och det var ju också lite sass, som man säger, i dagens ungdom.
Mycket märkligt.
Väldigt convenient att, och konstigt att det var han som hittade det. För att vissa tror ju, inklusive vi, att hans pappa visste hela tiden var de här grejerna låg någonstans.
Ja, att det precis. Mm. Och man hittade också då skelett där i närheten av de här ägodelarna. Och man kunde konstatera att det var Brian till slut då. Så han hade skjutit sig själv i huvudet. Det var självmord, kom man fram till. Och efter det här så visade ju polisens utredning att det är i princip uteslutet att det skulle kunna vara någon annan som har tagit Gabbys liv.
Precis.
Den här utredningen kommer ju avslutas på det viset. Det vi glömde nämna var ju att han lämnade ju faktiskt ett självmordsbrev, som man kan kalla det.
Mm.
Anteckning, brev, whatever, där han faktiskt beskrev hur han då skulle ha tagit livet av henne.
Ja, men han skrev ju att det var liksom typ en tjänst till henne. För han hörde ett plask, hur nu det skulle kunna ge henne sådana skador som han sa då. Att han gjorde det för att hon ville inte ha ont mer.
Ja, hon hade skadat sig när de var ute och vandrade.
Mm.
Och sen så kunde han inte hjälpa henne. Han kunde inte ge sig iväg för att skaffa hjälp i heller. Utan det sista han kom fram till då, det var mercy killing, som man kallar det.
Mm.
Det är helt enkelt att man avslutar personens liv för att den personen ska sluta lida.
Ja.
Det finns ingen hjälp.
Bullshit.
Ja, så är det ju.
Men i alla fall, jag har en rättelse från förra avsnittet bara. En liten kort. Och det var inte under denna resan som de gjorde nu som han friade, utan det var på en tidigare resa de gjorde.
Jag förstår, året innan. Missuppfattade jag det och blandade ihop resorna.
Ja, men om folk visste det sen innan så behöver ni inte säga det till oss, för vi vet.
Ja, Jenny, hon vet. Det är därför jag egentligen ska göra avsnitt själv.
Jo då, det ska du visst. Men jag tänkte vi ska diskutera lite vad föräldrarna höll på med under tiden som Gabby var försvunnen och Brian hade återvänt hem. Vilka utan föräldrar? Henne.
Vems föräldrar?
Brians
föräldrar.
Det var de som höll på med konstigheter.
Yes.
Så Brian återvände hem utan Gabby den 1 september 2021. Och när allmänheten inte kunde lokalisera Brian då han inte syntes till eller sa ett ord till någon, så samlades då folk utanför föräldrarnas hus i Florida för att kräva svar då om var hon fanns. Så dag ut och dag in så var det en folksamling utanför hemmet och där de liksom ropade tillsammans "Where is Gabby? Where is Gabby?" Alltså hela tiden de hade skyltar och grejer och det var ett jävla liv. Vad gjorde föräldrarna då? Jo, de levde vidare som vanligt. Och sjukt nog så klippte pappan gräsmattan och ignorerade all media och människor som ställde frågor till honom då när han gick och klippte gräsmattan.
Precis, bredvid. Alltså det finns ju en filmsnutt av det här.
Ja, jag vet, det är så sjukt. För att han bara går där, lalala, precis som det inte är någon annan. Alltså, vem fan tänker
bara
på att...
folk liksom bara ett par meters avstånd och bara, where is Gabby? Och han bara, oj här, var det ju mycket gräs som
långt
skulle klippa.
Gräs måste klippa det. Detta fallet fick ju då enorm uppmärksamhet. Och det var tack vare att privatpersoner som själva varit ute och rest och stött på paret, folk som satt och granskade bilder och spelade upp videos i slow motion då, la märke till exempel Gabbys hårutväxt på bilder för att sammanställa tidslinjen om vart hon befann sig. Så mycket av fallet kunde lösas då tack vare detta. Och det fanns bilder på Roberta och Chris när de genomför då också trädgårdsarbete hemma i trädgården i Florida. Inte bara gräsmattan, utan det var ju viktigt då att göra andra grejer också i trädgården när det är kaos.
Ja, Roberta och Chris, det är ju Brians föräldrar.
Exakt, Brians föräldrar. Yeah, I'm so international. Och under den här tiden då när allmänheten inte kan hitta Brian så gräver de, eller de grävde då i en rabatt där de har planterat blommor och så. Och bilderna på detta granskades av då internetdetektiver eller hobbydetektiver. Vad var det vi var en gång? Vi var vi hobbydiagnostiserade folk.
Ja, vi hobbydiagnostiserade folk.
Och då hobbydetektiver online som är sjukt grymma på faktiskt undersöka grejer.
Ja.
Och det är då privatpersoner, ska jag översätta det till också. Och då såg de detaljer då i den här rabatten som vissa såg som att det liknade Brians huvud sticka upp. Och andra såg det som en hand. Och det spekulerades då hejvilt att det skulle vara en underjordisk bunker som Brian gömde sig i
den här föräldrarnas trädgård.
Ja. Och vi kommer lägga upp bilder på detta. Och det har till och med gjorts ritningar då på hur bunken skulle kunna se ut inuti och hur han skulle kunna ligga i den. Wow. Alltså det är liksom verkligen down to every single detail.
Och bara för att reda ut,
yeah,
när skulle det här ha varit då som han ska ha gömt sig där i så fall?
När han kom hem.
Från att ha lämnat?
Från roadtrippen då, och det hade gått några dagar efter att ingen visste var Gabby var.
Ja, precis. Ja. Så det var i princip då när hon hade försvunnit,
ja,
och han hade åkt hem till sina föräldrar i hennes van.
Ja.
Och han var där hemma.
Precis.
Och svarade inte Gabbys föräldrar när, ja, de ringde.
Ja.
Ja. Under den perioden tror, ja, man att han har gömt sig, mm, där. Jag, mm, förstår.
Helt galet. Men ja, folk vill ju bara lösa det, så de granskar ju allt och då ser ju allting misstänksamt ut.
Ja, det är sant. Mm. Och det kanske är då man faktiskt också hittar någonting.
Exakt.
När allting...
Ja, för hur normalt är det att det är sån kaos runt... Alltså, Gabby och Brian bodde ju hemma hos Brians föräldrar. Och de har ju varit tillsammans några år liksom. Och hur kan man då gå runt och peta i trädgården när hon är försvunnen? Alltså, det pekar ju bara på att de vet.
Ja, men så tycker jag också att det är märkligt med tanke på den cirkusen som, ja, befann sig precis utanför deras, mm, trädgård. Så tycker jag det är märkligt att de skulle sitta där ute och göra massa hemligheter i trädgården. Alltså, jag förstår inte hur de skulle kunna komma undan med det.
Nej,
de var 24-7 bevakade,
ja,
alltså från några meters avstånd.
Ja.
Alltså av så mycket folk, det är, yeah, inte klokt vilken, mm, cirkus det var.
Folk har säkert flygit med drönare och så för att ta, yeah, de här bilderna.
Allt möjligt, ja, yeah. Och jag vet att det fanns någon reporter som fick tillgång till någon grannes trädgård.
Yeah.
Som stod inne i grannens trädgård. Yeah. Då stod de ju verkligen bara utanför, yeah, staketet, så de, yeah, var ju nästan intill.
Exakt.
Alltså, att kunna öppet gräva i en bunker, jag vet inte. Men
nej, det låter ju märkligt, men vad vet man när de gör det på natten? Eller whatever.
Jag tycker att det är bra att, när det är såna här ärenden så ska man ju, man ska utreda alla detaljer oavsett, yeah, mm, vad det handlar om. För det är, mm, då man hittar grejer.
Ja, yeah, och jag tyckte det är jävligt coolt också att då allmänheten sitter och verkligen hjälper till.
Yeah.
Och alla bara, we're gonna solve this together.
Ja, yeah, och det var ju faktiskt allmänheten som hjälpte till att hitta hennes kropp.
Ja. Yeah.
För att man hade sett på, det var någon som hade varit ute och rest.
Mm.
Och filmat när de var ute och körde. Och så, mm, hade man råkat filma Gabbys vän.
Ja, som stod där längs med vägen.
Mm. Och då gick man dit och letade där. Och så, mm, hittade man henne.
Mm. Som ni vet då så svarar ju inte någon i familjen Laundrie på familjen Petitos frågor om var deras dotter befann sig. Och de sa inte ett enda ljud. Och detta ledde då till att den 11 mars i år att Gabbys föräldrar har stämt Brians föräldrar på $30,000 för mental anguish. Alltså mental plågsamhet, kan man säga, smärta.
Ja.
Vad de har utsatts för under denna tiden. De påstår att föräldrarna då hjälpte Brian dölja spåren efter dotterns mord och planlade att Brian skulle kunna fly landet. Stämningsansökan innehåller också påståenden, eller då information, om att när familjen Laundrie åkte på semester med Brian efter att han hade kommit hem, de åkte och campade tillsammans, att de totalt ignorerade Joe och Nicole, vilka är då Gabbys föräldrar. de ignorerade deras vädjande om hjälp att hitta deras dotter. Inte bara det att Roberta blockerade, alltså Brians mamma blockerade Nicoles telefonnummer och Facebook för att undvika dem. Stämningen lämnades in i mars månad och familjen Petitos advokat Richard B. Stafford lämnade då ett uttalande som följer. Christopher och Roberta hade flera tillfällen att informera Joe, Nicole eller myndigheterna att Gabby inte längre var vid liv och vägleda dem till hennes kropp. Istället visade de känslokall likgiltighet till Gabbys familjs ångest, smärta och lidande med deras handlingar. För detta måste Christopher och Roberta hållas till svars. Slut citat. I samma veva släpptes Steven Bertolino, som är Laundry-familjens advokat, ett uttalande till people.com att det var familjens lagliga rätt att inte säga något och att han rådde familjen att göra så. Och hans citat följer. Förutsatt att familjen Petito påstår i sin stämning är sant, vilket vi förnekar, ändrar inte denna stämning det faktum att familjen Laundry inte hade något som helst tvång till att prata med polisen eller någon annan tredje part, inkluderande familjen Petito. Denna fundamentala princip under lagens rätt gör att Petitos påståenden är grundlösa. Slutcitat. Och sen då bestrider Bertolino stämningen och ville då att domaren skulle bara throw the case out. Ja. Att de skulle bara avvisa.
Skriva, liksom, av,
skriva av fallet, ärendet. Ja. På grund av att de faktiskt inte var tysta. För att de gjorde ett uttalande under tiden hon var försvunnen. Den 14 september. Och där sa de typ att de hoppas att Miss Petito återfinns. Och att hon kan återförenas med sin familj.
Precis.
Alltså detta är Gabby som har bott hemma hos dem, är tillsammans med deras son, men de kallar henne Miss Petito. Ja. Är inte detta lite så här att...
Jo, ta lite avstånd. Exakt. Det, känslomässigt avstånd till exakt. Personen.
Det är sjukt märkligt.
Jag tycker att, så det han menade då, advokaten, det var helt enkelt att för det första, till att börja med, så är det ingenting som säger att de måste... Mm. Prata med familjen eller myndigheter.
Mm.
Han menar på att det finns ingen laglig grund som säger att de måste det. Det är nummer ett.
Mm.
Och nummer två så menar han på att de bestrider det för att de faktiskt har uttalat sig.
Exakt.
Dessutom.
Ja, precis. Domaren sket i detta och stämningen fick fortsätta.
Go judge.
Yeah.
En gångs skull. I USA.
Exakt. De första samtalen schemalades till den 20 oktober i år. Alltså nu, för inte så länge sedan. Men detta var ju exakt ett år på dagen som Brians kvarlevor och skelett hittades. Så datumet ändras till 1 december. Och det är ju då mindre än 2 veckor tills dess. När de här, inte förhören utan förhandlingen, kommer börja.
Okej.
I stämningen.
Ja. För först har de ju, är det inte så i USA att de har typ en förförhandling?
Mm.
Där advokaterna... går framför domaren, och det var det du pratade om tidigare, att advokaten eller domaren skete det och bestämde att jo då, det här ska upp i en rätt och vi ska avgöra det där.
Precis,
och för då gör man verkligen en riktig liksom, förhandling med om det nu finns vittnen eller bevis och så vidare.
Precis, det kommer ju inte vara en jury för att det är en civil suit. Så det är civil case, det betyder att det är lite mer så personligt, det är inte allmänhetens utan det är ju
civilrättsligt.
Civilrättsligt för att det är personer i sig som stäms av andra personer.
Precis.
Mm. Vi får helt enkelt vänta och se vad det blir av det. Sen såg jag idag, vilket jag inte visste innan, att det nyligen har offentliggjorts en video från en Whole Food parkeringsplats.
I know.
Och inne i Whole Foods. Yeah. Det är då typ som ICA Maxi kan vi säga.
Yeah.
Och denna videon är från 27 augusti. Och det är just denna dagen som paret bråkade på en Tex-Mex-restaurang.
Yeah.
Där Gabby grät och Brian bråkade med personalen.
Yeah.
Tidpunkten på videon visar att det var efter restaurangbesöket som de åkte till mataffären. Och de kan ses gå runt i affären där de befann sig i ungefär 15 minuter. Och detta är ju då den sista kända, dokumenterade iakttagelsen av Gabby när hon fortfarande var vid livet.
Och jag har faktiskt sett videon och skrivit ner anteckningar som jag hade glömt. Så det var ju
kul att du kom
jag
ihåg.
Jag tog upp det.
Det var kul att du... Nej, jag menar att jag hade glömt det bara. Alltså jag har inte skrivit det som en text utan bara ord. Och sen så har jag helt glömt det.
Ja.
Så det var ju tur du sa det. Mm. Jag ska bara se vad jag har skrivit. Ja. Jag har analyserat den videon kan du tro.
Oj, oj, oj.
Yep,
men kör den nu då.
Ja, för det första vi ser på den här videon, det är ju när de kör in på parkeringen.
Ja, och han går ut ur bilen och vi hatar Brian.
Ja, och vad gör han när han går ut ur bilen? Ser du det? Ser du det? Smäller igen dörren, ser du det?
Ja, asshole.
Han smällde igen dörren som att han var arg.
Ja.
Ja. De hade precis varit någonstans där de hade bråkat med någon personal. Som han var arg på personalen, på Gabby, på sig själv för att han är sämst. Eller på världen i allmänhet, det vet vi ju inte. Mm. Men han smällde igen den och verkade ganska irriterad och gick iväg.
Mm.
Och hon gick efter och hon... Man kan säga när det kommer till deras kroppsspråk under nästan hela den här videon. Så både när de går från bilen, är inne i butiken och sen går tillbaka till bilen. Så är det i princip att hon håller armarna om sig nästan.
Yeah.
Alltså att man, hon nästan böjer sig lite framåt, överkroppen är lite hukad, armarna runt sig. Det är ju en hållning man oftast har om man kanske är ledsen eller nere eller undergiven och så vidare.
Undergiven fick jag också känslan av.
Ja. Och sen Brian, för det första så går han runt med sina solglasögon in i butiken. Det är big no-no i min värld, tycker jag. För att det tycker jag visar på någon som försöker ta avstånd ifrån någonting. Därför har man solglasögon. Eller människor som har hörlurar i när de fortfarande ska prata med någon. Vi har lite erfarenhet. Det betyder ju ofta att man känslomässigt eller emotionellt tar avstånd ifrån något. Så han går runt, eller gick runt där inne i den här butiken med solglasögonen i princip hela tiden. Jag kan inte säga att det var exakt hela tiden, men jag tror det. Sen gick han också och höll händerna i fickorna.
Ja.
Hela tiden där inne. Han hjälpte inte Gabby.
Nej.
Att samla ihop sakerna. Han gick efter henne bara. Och hon gick runt och det såg ut som att hon liksom... titta på varor och plocka på sig lite saker och gick och funderade. Ungefär som man gör när man är ute och handlar. Alltså man kan ju se alltså att hon såg ju inte, hon var ju inte bubbliga, glada Gabby som vi har sett på andra videor.
Nej.
Det var ju inte den stämningen. Nej. Och han gick också runt med ganska så tydliga, fasta steg.
Mm.
Ganska så, alltså hans kroppsspråk är ganska så tydligt att lite, i alla fall... enligt mig lite dominant kroppsspråk. Och även där han då vid något tillfälle pratade med en anställd. Och sättet som han stod och pratade med den här anställda fick jag samma känsla. Och jag tycker någonstans att det här bevisar, förutom det vi såg på polisens kroppskameravideos, det här och allting annat vi har fått höra, det deras egna privata videor. Jag har åsikter även där. Men jag menar bara på att han tar över väldigt mycket. Det här var Gabbys grej. De här sociala medier och videorna till exempel.
Exakt.
Så att det är många tecken, tycker jag i alla fall, på det man ser där.
Ja, och det är också ganska tydligt ju att det är ingen kärlek mellan dem. De visar i alla fall ingen affection.
Nej. Det är inte pussar eller kramar eller närhet.
Nej, de höll inte ens varandra i handen. Nej. Eller sa runt armen eller någonting sånt. Och det kanske man inte gör efter man har bråkat sådär. Precis. Men vi vet ju vad det leder. Så.
Och alla är ju olika i relationer. Vissa gör ju inte sånt. Och har man varit tillsammans i flera år så kanske man inte gör det på samma sätt längre och så vidare. Men det är ganska mycket i videon som talar för saker och ting. Och så vet vi faktiskt vad det är som har hänt.
Ja, precis.
Ja.
Vi ska prata lite om Brians syster, Cassandra. Hon kallas Cassie. Och detta är mycket intressant för att Cassie har enligt uppgifter ingen kontakt med föräldrarna som det ser ut idag. Och för ett år sedan så uttalade hon sig och berättade att Brian hälsade på henne den 1 september samma dag som han återvände hem utan Gabby. Och han körde då föräldrarnas bil. Och under då deras familjesemester inom situationstecken, för att alltså det är så jävla sjukt. Vem åker iväg och kampar
när han kommer hem? När en som du älskar är försvunnen och du hjälper inte till att leta efter henne.
Exakt.
Eller berätta för polisen var ni har varit senast så att de kan leta.
Nej.
Gå och kampa med dina föräldrar.
Ja.
Och då, så hon inte har kampat tillräckligt.
Exakt, motherfucker. Och då åkte de ju då och kampade till något som heter Fort DeSoto Park. Och Och de åkte då under tiden som sagt som Gabby var försvunnen. Och Cassie, systern, kom dit den 6 september för att vara där över dagen. Och hon hade sina barn med sig. Jag tror hennes man var med också, men jag är inte säker. Och Cassie berättade att Gabbys namn inte kom på tal under den här gathering in the camping motherfucker park. Och hon, Cassie då, visste inte ens själv att hon var försvunnen. För att han hade ju inte sagt någonting. Hon bodde ju inte hemma med föräldrarna. Så det kunde mycket väl ha varit så att hon inte visste någonting. Men sen kan man tänka att har hon inte frågat var det är Gabby? Skulle inte ni vara iväg liksom? Men det vet vi inte.
Eller typ, hur är det med Gabby? Hur går det för
Ja, och det kanske hon sa. Han kanske sa något. Alltså så, bara ja. Alltså, det kan vi inte veta. Men hon berättade i alla fall att de gjorde vanliga saker som man då gör på en campingtur. De åt middag, umgicks och gjorde s'mores. Och den 17 september var Cassie med på Good Morning America på ABC. Och där sa hon att hon senast pratat med Brian den 1 september. Och hon önskade att hon hade mer information att ge. Men detta stämde ju inte, för hon hade ju träffat Brian den 6 september på campingturen. Och hon förklarade detta då genom att frågan hon fick inte var tydlig nog. Och att det bara var en misskommunikation under den här intervjun. Och den 4 oktober ställde hon tillsammans med sin man upp på ett samtal utanför hennes hus. Där hon fick frågan om hon trodde, baserat på informationen som var tillgänglig just då, att Brian dödade Gabby. Och hon svarade, jag vet inte. Föräldrarna slutade prata med Cassie, och det tyder väl ändå på, enligt mig, att Cassie då pressade dem för att hon misstänkte att de var inblandade på något sätt. Jag vet inte.
Eller bara pressade dem för att hon undrar, vad händer? Ja. Varför uttalar ni inte er? Varför berättar ni inte någonting?
Precis.
Varför pratar ni inte med polisen?
Ja.
Hon kanske bara ifrågasatte dem.
Ja. Som sagt, alltså det verkar som att de inte har kontakt än idag, men för ett år sedan var det i alla fall så här, och hon visste lika lite, de pratade inte med henne alls eller så, någon berättade någonting för henne heller, och hon har ju varit lite mer så här ledande i att pressa dem och fråga dem att alltså, vad håller ni på med, var är hon? Alltså lite mer normalt funtad än att bara gå och pilla i trädgården eller åka ut på fucking campingresa när deras sons flickvän är borta. Mycket märkligt.
Jag såg ju den där videon när de intervjuade henne utanför hennes hem där.
Yeah.
Och känslan man faktiskt får av videon, det är att det känns alltså genuint.
Yeah,
det
verkligen.
Känns som att hon menar vad hon säger och att hon inte vet vad som har hänt.
Yeah.
Och att hon är ganska så upprörd över hela situationen.
Yeah.
För som jag förstod det så vill hon ju heller inte ha reportern utanför sitt hem. Hon har ju barn dessutom.
Yeah.
Så att det kändes ju, som sagt, genuint ju. Det kan man ju aldrig veta. Mm. Men när man tar ett steg tillbaka och tittar på hela, om man tittar på hela händelseförloppet i sig. Man kan ju inte säga att det är så, för det finns inga tydliga bevis som har framkommit än på att det är så. Men känslan är ju att någonting hände. Brian ströp Gabby så att hon dog. Han tog vännen och åkte hem till sina föräldrar och berättade allting.
Yeah.
De gjorde upp en plan.
Mm.
Han sa väl antagligen kanske att nej, men alltså det är fängelset eller att ta livet av mig.
Mm. Eller jag vägrar sitta i fängelset, så jag kommer göra detta och så ni får bara acceptera det.
Precis, de hade kanske inget val liksom egentligen förutom att de valde att inte gå till polisen.
Mm.
Men just när det kom till vad han ville göra. Yep. Och sen helt plötsligt har de en family gathering.
Ja, en
bara
sista.
Dagar efter det där han får träffa syster och systerbarnen.
Exakt.
Och föräldrarna och allting. Mm. Och sen åker de hem och helt plötsligt är han borta.
Mm.
Det känns ju planerat.
Ja, verkligen.
Och så är det pappan som hittar honom.
Ja,
det känns ju planerat.
Ja.
Men det finns inga bevis som faktiskt kan säga att det var så det var. Den 3 november så stämde Gabbys föräldrar Moab poliskår för vållande till annans död. Och Moab poliskår är ju där de här poliserna var anställda vid tillfället när man stoppade Gabby och Brian i den här vännen den 12 augusti förra året. Och det är där också som man har då en video från en av polisernas, eller två av polisernas, båda polisernas kroppskameror, för det var bara två poliser och två park rangers.
Ja.
I den här stämningen kräver familjen 50 miljoner dollar i skadestånd. Och man namnger också de två polismännen som utförde den här kontrollen som en del av stämningen. Man anser att polismännen borde ha sett tecken på våld i nära relation och på så vis kunnat rädda Gabby. Där framgår också av stämningen att man anser att en av polismännen, Officer Pratt, var partisk med Brian. Anledningen till att man anser det, förutom det ganska, de ganska självklara tecknen som man ser i videon, när han står och broar med Brian.
Yeah.
Jag vet inte om man kan säga broar, men i alla fall blir vän med honom. Märklig, väldigt märklig relation skapar han.
Exakt.
Det framgår också av den här stämningen att man anser att en av polismännen, Officer Pratt, var partisk med Brian. Och anledningen till det här är då, förutom det vi ser på själva videon själva, när han står och broar med Brian, är att enligt vittnen som har kommit fram så ska Officer Pratt tidigare ha hotat en tidigare flickvän, alltså före detta flickvän. Och detta ska ha varit under tiden som han arbetade som polischef 2017 i en mindre stad.
Okay.
Den här tidigare flickvännen har nu då också uppgett att Pratt, som vid tiden träffade flera olika kvinnor, hotade henne när hon sa att hon skulle avslöja deras relation. Alltså, hon hade väl kommit på då att det fanns fler kvinnor, och så skulle hon då avslöja för de här kvinnorna att det fanns fler kvinnor, helt enkelt. Och Pratt ska då ha stoppat henne när hon var ute och körde bil. Och när det här stoppet skedde så hade hon med sig sin bebis i en bilstol i baksätet. Han ska ha använt en polisiär ljusanordning på sin privata bil. Alltså antagligen en sån här saftblandare eller lampa som du kan sätta på taket. Den kan du ju koppla egentligen till ett cigarettuttag.
Ja, ja, ja.
Så att han har ju kanske tagit det från, du kan köpa sånt i affärer och på nätet. Men han kanske har tagit en sån från jobbet. Men i alla fall det var hans privata bil. Han sa åt kvinnan att han skulle döda henne med hjälp av en kofot. Det här då ska kvinnan också ha berättat om för sina arbetskollegor och vänner. Och det ska hon ha gjort då 2017, alltså vid tiden när det ska ha hänt. Mm. Så det är inte bara nu.
Nej, nej.
Och det är ju ganska viktiga vittnen, för att då blir det ju inte som att hon har hittat på det här nu för att han har hamnat i media. Utan det här har hon faktiskt pratat om redan 2017. Kvinnan pratade även med borgmästaren i den här staden. Han heter Dustin Deaton. Det var han som utsåg Officer Pratt till polischef i den här mindre staden. Jag valde att inte ta in namnet på staden för att det blev så rörigt med alla namn och områden.
Yeah.
Men det var en annan stad än där han jobbade nu senast. Mm. Alltså. Borgmästaren utsåg då Officer Pratt till polischef i den här staden. Och kvinnan pratade med borgmästaren och berättade att det här hade hänt. Och då hade han frågat henne, okej, när han hotade dig, hade han polisbil? Nej. Hade han sin uniform på sig? Nej. Okej, tänkte borgmästaren. Det här har ingenting med polisen att göra. Det här är privata angelägenheter. Så det får ni lösa. Och han tog beslutet då att inte gå vidare med det här inom själva polisen. Att inte utreda för polisens räkning. Det blir ju två grejer här. Det blir ju ett hot mot kvinnan.
Yeah.
Men sen blir det ju också någon form av tjänstefel. Eller, eller typ att man utreder om personen är lämplig att vara polis när personen springer och hotar folk på sin fritid.
Wow, men det var på fritiden så då, nej.
Det räknas inte.
Wow.
Den här borgmästaren ska också ha uttalat sig nu då att han stöttar Officer Pratt och att han tycker att han gjorde rätt i det här stoppet då av Gabby och Brian. Han menar på att han gjorde det lika bra som vilken annan polis som helst skulle ha gjort.
Yeah, right.
Bra borgmästare. Jag tänker så här. Jag då som har erfarenhet av att vara polis eftersom jag är polis. Om jag har en kollega som prylar sin fru hemma eller hotar sin fru och sen åker han med mig så åker vi hem till en kvinna som har fått spö. Alltså det är ju otroligt omoraliskt. Jag skulle aldrig i mitt liv kunna arbeta med en kollega som har gjort någonting sånt. Eller som, alltså...
Ja, och sen då samtidigt står och blir polare med mannen i hemmet. Alltså det är ju vet, samma sak. Ja.
Det är groteskt. Ja, det är äckligt när man har all den här informationen och sen går du och tittar på den här videon med kroppskamera.
Och säger bara...
Och han pratar... Oh, nej, jag kan inte. Jag kan inte. Jag blir bara så irriterad. Så det är i alla fall det här då som man pratar om i den här stämningen av självaste poliskåren. Och det som familjen Petito har sagt, det är ju att skulle de vinna den här stämningen och få det här skadeståndet, så ska ju pengarna gå till deras stiftelse. För de har skapat en stiftelse i Gabby Petitos namn. Och den här stiftelsen är till då för att hjälpa offer för våld i nära relationer. Hjälpa till vid försvunna personer. Och de förespråkar bättre utbildning för polis. Och även förändringar själva hur vi kulturellt sett ser på våld i nära relationer. Vi ska vara mer öppna liksom. Så det är det den här stiftelsen då står för. Det man också har nämnt, om man då tittar på den här videon från kroppskameran, så är det ganska tydligt att en av poliserna där då tydligt går igenom varför Utah, där det här hände, har de lagarna de har vid våld i nära relationer. Alltså att poliser själva inte får lov att besluta om man ska gå vidare med ett ärende eller inte när det handlar om våld i nära relationer.
Mm.
Alltså, de ansåg att Gabby var den som hade startat tumultet. Det var hon som var den misstänkta personen i det här ärendet.
Och Brian var offret.
Det är ju det beslutet de tog där på platsen. Mm. Vilket innebär att enligt lagen där så borde hon ha gripits.
Exakt.
Och det gjorde man inte. Nej. För att hon var ju så liten och
sökt. Hon kunde ju egentligen inte skada honom.
Och det är också en sån sak som är helt otroligt. Att man ens, ja.
Vi ser det som ett par som har tjafsat lite. Men de älskar ju varandra egentligen.
Ja, och det är egentligen hennes mentala problem som är grunden till allting här.
Motherfuckers.
Whatever, dude. I alla fall. De grep inte Gabby. Det var ett beslut som de egentligen inte skulle ta. Mm. Utan de skulle ha gått vidare. Nu har de ju lagt in det här som ett annat typ av ärende. De har ju sagt att det inte är våld i nära relation.
Exakt.
Att det inte är domestic. Vilket det då är. För att vi har ju inringare som uppger att Brian slog Gabby.
Mm.
Men i alla fall, när de då inte grep henne och inte gick vidare och skrev anmälan på detta här, så följde de egentligen inte de lagarna som Utah har. Och de har dem av en anledning. Och anledningen berättar ju den här polisen om i videon. Och det är ju för att ofta så vill ju inte offer anmäla.
Nej.
Vilket innebär att de hela tiden hamnar i värre och värre situationer och till slut blir de dödade. Han säger det här i videon.
Mm.
Alltså han säger det i videon.
Yep.
2 veckor senare dör hon.
Ja, det är så.
Du vet, han hade allting framför sig. Men han valde att se bort för sina egna åsikter. För det är så jag ser på det.
Mm.
Han har väldigt mycket tankar och åsikter i den här videon om relation. Och hans egen relation. Hans privata
egen. Han blandar ju in den.
Precis. Han ser inte igenom sitt eget.
Mm. Men då måste jag säga så att kollegan har ju då också gjort fel.
Absolut, de var 2 stycken poliser.
Ja, och de gick faktiskt ifrån och diskuterade om hur de skulle göra.
Ja.
Liksom han...
Men kollegan var under träning, var under utbildning.
Ja, det är bull.
Och Officer Pratt var hans vad ska man säga, mentor, handledare.
Ja. Då fattar jag om han inte vågar säga ifrån. Alltså så.
Man inte gör.
Men, nej, oh,
man hör ju hur han, Officer Pratt, hela tiden försöker hitta en väg ut för att slippa...
Yeah.
Gripa henne och slippa pappersarbetet och slippa gå igenom hela den vägen.
Mm.
Och det sista han till slut gör det att han, för det första så pratar han på det sättet, sen så säger han till den här stackars polisen under utbildningen att vet du vad, tar du beslut, här har du din chans att få lov att ta ett beslut.
Yeah.
Tar du detta ganska komplicerade beslut eftersom han har liksom hållit på som han har gjort. Och jag stöttar dig. Mm. Vilket beslut du än vill, jag stöttar dig. Men vet du vad, gotta go, jag har annat för mig. Så och sen så står den här stackars polisen där. I alla fall, man har i alla fall diskuterat det här ganska mycket. Att man anser att hade man gjort ett ingripande som man ska. För att det kommer ju uppföljning efter det. Det är ju inte bara att du blir gripen.
Mm.
Sen ska du komma till rätten. Sen ska du hållas förhör och så vidare. Och då hade man haft en annan insyn i hennes liv. Ja. Och situationen där och då. Kanske kunnat senare se var problemet faktiskt låg.
Mm.
Så man menar på att hade man gjort det här ingripandet så kanske Gabby hade levt idag. Det är väl det som är...
Mm. Kontentan i det hela.
Ja. Yeah. Så kan vi alla tycka olika. Jag tycker att i den här videon man ser så många tecken på att hon är den som är utsatt.
Mm.
Alltså jag menar bara det att hon är så upprörd i princip hela den timmen som de håller på där.
Yeah.
Vem spelar det? Alltså vem? Alltså han är ju skratta och är lugn och visar någon helt annan sinnesstämning.
Yeah.
Och det är jätteviktigt att se de här små detaljerna och känna det.
Mm.
Att här är någonting fel. Och sen är det bara det här när de först blir stoppade. Det först, alltså... Polisen hinner inte ens säga någonting, så säger Gabby förlåt, förlåt.
Mm, mm.
Det är också så tydligt tecken
på
att någonting inte stämmer och på att hon känner skuld av någon anledning.
Mm.
Och sen också när han då börjar fråga henne om hon har blivit slagen. Så du ser ju hur hon tittar bort och sen bara typ, fast var jag som slog honom först.
Exakt.
Det är liksom, det är så många detaljer och det är fler.
Mm,
men jag ska släppa det.
Mm.
Ni får själva titta.
Ja, och det som är jobbigt
för mig det är också det att han inte ens frågar under hela den tiden som hon är i den andra polisbilen. Han frågar inte ens hur är det med henne, alltså är allt okej.
Mm.
Alltså får hon vara jätteupprörd.
Ja, ja. Och det är det här jag menar med att Brian har ett visst hade ett visst beteende, han lever inte längre.
Mm.
När han stod och pratade med poliserna och han hade, man märker ju att han hade blivit bekväm i situationen och kände att oh, det här löser
ja,
sig.
Ja, 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 ja.
Så när poliserna pratar, märker du, ser du hur han avbryter dem?
Mm.
Det är också sånt tydligt tecken på en person som...
Tycker att han har övertaget.
Ja. Yeah.
Mm. We hate him.
Ja. Yeah. Jag är så besviken på det här. Men ja. Yeah. Det är viktigt att vi hjälps åt att se tecken på våld i nära relation. Och våld i nära relation är inte bara... att
fysiskt våld.
Exakt. Det är emotionellt och psykiskt våld. Och lång tid av manipulation som får en annan person att bli i underläge i en relation.
Nedbruten.
Så det är också viktigt att hålla ögonen öppna för.
Mm.
Var det det vi hade?
Det var det vi hade.
Det var det vi hade. Jag antar att vi kommer återkomma i framtiden med hur det gick i stämningen.
Ja, båda två.
Båda stämningarna. Mm. För det kommer bli intressant att se.
Ja.
Utöver det så tänker jag att vi skulle kunna lägga ut lite information om var man kan vända sig om man är utsatt för våld i nära relation. Både om det är emotionellt eller om det är fysiskt.
Ja, det gäller både kvinnor och män.
Självklart, det gäller alla individer.
Mm.
Och det är ju faktiskt så att vi har en ny lag i Sverige, eller ny, den har funnits ett tag.
Mm.
Men barn som bevittnar eller finns på plats när föräldrar eller vuxna, oftast är det ju föräldrar, slår varandra eller slår på någon. Det är ju faktiskt ett brott.
Ja.
Det är ett barnfridsbrott.
Japp.
Ja. Så att barn får inte finnas i närheten av när en förälder slår på en annan till exempel.
Mm, det blir automatiskt en anmälan.
Exakt.
I det fallet.
Precis, så det ska vi också ha med oss.
Mm.
Och är du utsatt för våld i din relation, tveka inte på att höra av dig till de personer eller de organisationer och myndigheter som vi kommer att länka till eller skriva upp på våra sociala medier. Det finns hjälp att få, du är inte ensam.
Tack för att ni har lyssnat idag. Detta, mina vänner, det var faktiskt säsongsavslutningen för denna gången. Vi kommer komma tillbaka efter nyår.
Vi behöver lite tid att samla ihop lite fall, bland annat från de fallen som ni har skickat in till oss.
Precis.
Vi ser fram emot att släppa nya avsnitt efter nyår. God jul.
Gott nytt år.
Gott nytt år. Glöm inte Lucia.
Första advent nästa vecka.
Första advent.
Holy shit, boss.
Vi har alla mycket för oss nu.
Ja. Yeah.
Yes. Tack för att ni har lyssnat.
Tack så mycket. Ta hand om er. In på sociala medier. Det är din grej. Säg det.
Ja. Yeah. Glöm inte att följa oss på sociala medier. Tyst vittne the pod, både på Instagram och Facebook.
Lämna gärna 5 stjärnor där ni lyssnar om ni tycker om vad ni gör.
Ni gör. Ja då.
Jag är trött nu. Nu måste jag gå och laga mat och sånt.
Ja, jag måste gå och duscha och sånt.
Mm.
Hygien, vet ni. Viktigt tydligen. Där ser man.
It's frowned upon to not shower.
Lord. Okej, okay, bye bye.
Toodles.
Bye. Ja, vi kan klappa många gånger. Fast vi ska klappa samtidigt.
Ja. 1, 3.
Bra. Prin... Va?
Prin?
Prinnan. Kvinnan pratade. Prinnan.
Prinnan.
Alltså, det är ju otroligt omoraliskt. Otroligt.
Just keep making them up.